radio.
Det tryckte sig till och med t-shirtar och tröjor med Team Angelina eller Team Jennifer.
Året är 2000. I ett flygplan på väg till Kambodja sitter en 25-årig kvinna. Hennes svarta långa hår faller ner över de vältränade axlarna. De senaste veckorna har hon hårdtränats av soldater från den brittiska armén. På ytan ser allt ut att vara perfekt. Hon har gift sig med sin livskärlek och just tagit emot en Oscarsstatyett.
This is the first Academy Award nomination for Angelina Jolie.
Men inuti Angelina Jolie är det mörkt, tomt och destruktivt.
I have everything that they say you should have to be happy, and I'm not happy.
För att tomheten ska försvinna, om än bara för en stund, lever Angelina som att varje dag är hennes sista. Angelina är en 25-årig Oscarsvinnare. Hon säger nej till alla förslag som kommer i hennes väg. Inget intressant när man är deprimerad. Men så en dag får Hollywoods Wild Child ett förslag. Rollen som erbjuds är en filmatisering av ett tv-spel. Teamet bakom Lara Croft Tomb Raider kan locka Angelina med det enda hon törstar efter. Äventyr. Men hon har ingen aning om att den här filmen och den här resan kommer att förändra hennes liv för evigt. Du lyssnar på P3 ID och det här avsnittet handlar om Angelina Jolie.
Angelina Jolie is the most powerful star on the planet.
Hon började som Hollywoods wild child med en trasig uppväxt mitt i Hollywood.
Världens läskigaste, farligaste kvinna med blod runt halsen.
You want me to be honest with you? We f***ed in the car on the way here.
Men berättelsen om Angelina handlar nu mer om att rikta kändiskapets strålkastarljus mot krisdrabbade länder och flyktingfrågor.
What about those millions of people that have children that are in the middle of nowhere and nobody's, you know, do we let, what about those children?
You can't save the world, Angelina.
Jag som pratar heter Wendela Lundberg. Los Angeles 1986. Utanför den enorma konserthallen i vit sten, Dorothy Chandler Pavilion, har den klassiska röda mattan rullats ut. Skulpturer i guld har placerats vid ingången. Och 80-talets kändiselit anländer en efter en, leende och låter sig fotograferas. Entertainment Tonight är där och filmar.
Everybody come on over.
With your family.
This is Lisa.
Oh, hi.
Angelina.
Nice to meet you.
Programledaren vinkar in en av kvällens nominerade, skådespelaren och den tidigare Oscarsvinnaren John Voight. Han har med sig sin mamma, sin son och sin 11-åriga dotter Angelina. Angelina har på sig en vit spetsklänning med puffärmar och ett långt pärlhalsband virat runt halsen när hon svarar blygt på reporterns frågor.
Now is this your first Academy Award?
Yeah.
I'd like to say hello.
That's a gorgeous dress.
Beautiful.
Are you nervous for your dad tonight?
Sort of.
Här i hjärtat av den amerikanska underhållningsindustrin växer Angelina Jolie upp med att se sin berömde far John Voight på billboards och tidningsomslag.
Var inte riktigt en sexsymbol.
Det här är kulturjournalisten och filmvetaren Caroline Heiner.
Men han var ju en skådespelare som gjorde några väldigt bra karaktärsroller, men där han också fick liksom nytta av att han är lång och ganska biffig, bland annat Midnight Cowboy då där han spelar Hustler.
Well, I don't know what line Moore's in, but myself now, I'm a kind of hustler.
Alltså en manlig prostituerad.
I said a person's got to make a living.
Are you sure you heard what I said?
Och han var ju också en av de här av sin generation då, som sysslade med method acting, det vill säga han gick in i rollen och var rollen jämt. Säkert jättepåfrestande med att leva med en sån person, men det har i alla fall gett honom väldigt fina roller och rollprestationer.
Den lyckliga lilla familjen som fotas på Oscarsgalans röda matta är bara en chimär. Vid den här tidpunkten har Angelina knappt någon som helst relation till sin pappa, utan bor enbart hos mamma Marceline
också skådespelare. Äktenskapet går i kras redan när Angelina är några månader och John Voight blir kär i sin motspelerska i filmen Coming Home. Han är en så pass frånvarande far att Marceline lägger ner sin skådiskarriär.
Storytellingen kring det är ju att hon var lovande men valde moderskapet liksom.
Det här återkommer Angelina till i intervjuer under åren som går hela tiden. Att det finns ingenting som format henne lika mycket som den här kombinationen av den trassliga relationen till den frånvarande pappan och att leva väldigt, väldigt nära en mamma som sörjer sin arbetande karriär hela livet.
Det här är Petrides reporter Matilda von Essen som gjort research om Angelina Jolies liv och karriär.
Angelina och hennes storebror växer upp i det här huset med mamma Marjolaine och det är ett kulturhem. Det är präglat av böcker och konst och kommunikation, eller det är det Angelina själv säger att det är. Och det hon menar med det är att mamma Marjolaine pratar väldigt mycket med barnen. Hon pratar känslor och hon reflekterar tillsammans med dem.
Det är sent 80-tal på Beverly Hills High School. Angelina är tanig, läpparna ser ännu större ut på grund av tandställningen och hennes stora ögon skyms av ett par stora glasögon.
Det här är alltså skolan som Clueless, filmen Clueless utspelas på och den skolan som Beverly Hills, den här serien Beverly Hills 90210 handlar om. Så det är liksom sinnebilden av en privilegierad high school. Det är klickar, det är hård press och det är rika föräldrar.
Angelina tillhör gruppen nörd och utfryst. Så fort hon går över skolgården haglar kommentarerna. Angelina avskyr att gå till skolan. Dagens höjdpunkt är när mamma Marceline hämtar henne och de går på bio. Men de ser aldrig på filmer som pappa spelar i. Det har de inte gjort sedan Angelina såg filmen The Champ.
What do you need when you walk down Broadway?
Där spelar John Voight en boxare som dör på slutet. Den lilla Angelina får en panikattack för hon tror att hennes pappa dött på riktigt.
För Angelina är steget in i skådespeleriet inte så onaturligt. Gränsen mellan verklighet och film har varit utsuddad för henne egentligen hela hennes liv.
Det som alltså hjälper mest mot kommentarerna i skolan är när hon går på sina teaterlektioner. Angelina börjar på den kända teaterskolan Lee Strasberg Theater Institute.
Skådespeleriet verkar ha kommit lite från dels hemifrån, inte riktigt kanske utifrån henne, även om man märker att hon tycker om att spela roller. Hon har också talat om att hon liksom letade efter sig själv och sådär. Och det tog sig också uttryck i att hon var ju emo innan liksom begreppet ens fanns. Det vill säga mycket klädd i svart, mörk läppstift, klä sig i läder och PVC-plast.
När Angelina presenterar sig säger hon Angelina Jolie. Hon använder inte Voight för att slippa bli hopkopplad med sin pappa. Hon vill testa att stå utan hans skugga. På teatern är det skönt att vara någon annan för en stund. Att gömma sig bakom en karaktär.
Hon testar och söker lite modelljobb och här får hon också nej. Och det är på det här filmiskt hårda sättet där de här castingagenterna ger henne kommentarer om att hon är för smal, hon är för kort, hon ser för rädd ut. Och de här kommentarerna är så lika de hon får i skolan så det blir väldigt hårt för henne.
Motgångarna och avvisandet är för mycket för den nu 14-åriga Angelina som börjar få svårt att sova. Hon känner inte vad det är för väder ute. Känner inte andra människors närvaro. Bara en tomhet som växer i bröstet. Angelina börjar skada sig själv. Smärtan blir förlösande för henne. Ett skärsår gör mindre ont än ångestkänslorna.
Hon färgar håret lila och hon börjar få en slags mörkare stil. Lite mer goth. Hon tatuerar sig och hon börjar samla på knivar och hon träffar en punkare.
Angelina, som har svårt att känna något överhuvudtaget, faller ner i ett mörkt hål. Hon är 14 år när hennes pojkvän flyttar in under mamma Marcelins tak. Senare ska hon berätta för Rolling Stone Magazine att de inte var bra för varann, men att det var hennes fel. Angelina ber sin pojkvän att skära henne.
När hon var mitt uppe i det här emot så studerade hon ju också till att bli begravningsentreprenör. Alltså hon pluggade så här balsamering. Det tycker jag verkligen är att ta det ett steg längre. Då vill man verkligen omfamna liksom någon slags mörk sida och så här vara nära flirta med död.
När Angelina är 16 tar både skolan och förhållandet slut. Hon flyttar hemifrån, redo att börja jobba. Året är 2074. Castella Cash Reese har svarta tajta byxor och ett vapen stort som en arm i ena handen. Hon är ett perfekt exemplar av en människa. För perfekt. För hon har inga känslor eller tankar. Hon är en fembot, en cyborg.
You were made to be destroyed.
Det här är Angelinas första huvudroll i en film. Året är 1993. Och hon är bara 17 år.
Now you better give me some answers, hot lips. Come on.
It's okay. Nej, men där tycker jag hon är cool. Den kom ju för sig en tid också där det var lite på tapeten att göra sånt, Terminator och så vidare. När jag verkligen var inne att konstruera så här superkroppar, superpersoner. Även om det mest var starka manliga sådana då.
Med hjälp av sin mamma som manager har Angelina gått på otaliga auditions. Och när hon till slut får rollen som kvinnlig actionhjälte i Cyborg 2 är hon och mamma Marceline överlyckliga. Men de liknar varandra, fembotten Cash och Angelina. För lika tomt som det ska vara inuti Cash är det i Angelina.
Angelina har svårt att connecta med folk. Hon mår psykiskt dåligt och det här på något sätt kanaliseras ut i att mixtra med maten. Hon får utveckla ätstörningar och hon skadar sig själv både genom det men också genom att skära sig, genom att börja ta droger och börjar till och med komma till den punkten där hon planerar för hur hon kan avsluta sitt liv.
När Angelina ska titta på filmen har hon med sig sin bror James. Hon ser de förstorade bilderna på sig själv över hela vita duken när hon slåss, säger sina repliker och spelar Cash. Hon hatar filmen och framförallt sin egen insats.
Counting, 10.
James försöker trösta och säger att hon är för kritisk. Men det spelar ingen roll. Angelina känner att hon måste bli bättre innan hon någonsin skådespelar igen. Hon går tillbaka till teaterskolan. Filmen Cyborg 2 får bottenbetyg. Men de castingagenter som ser filmen fastnar för Angelinas utstrålning. Och så får hon en ny roll.
All right, listen up. Use your best viruses to buy us some time. We have to get into Plague's file and copy the worm.
Angelina får en roll i filmen Hackers. Och här spelar hon en slags datahacker som är lite som en tidig Lisbeth Salander. Det är kort hår, hon sitter framför datorn och ska liksom hacka koder och ta sig in i datorer som är helt omöjliga, men bara hon lyckas. Under inspelningen så blir hon förälskad. Och det är sin motspelare som heter Johnny Lee Miller. Och han är känd från den brittiska kultfilmen Trainspotting.
Så när de träffades så var ju han på uppgång. Liksom. Han var ju på väg att bli en sån lite vildare typ av Hollywood-skådis. Alltså den typen som åker fast för att liksom, köra snabba bilar och så här, ta överdoser. Och så där.
Men Johnny Lee Miller, han är blek och han har smala blå ögon och mörkt, lite stripigt hår på sig, liksom skinnjacka. Det här förhållandet är intensivt, det är passionerat, allt går jättesnabbt. De gifter sig också helt hastigt i Los Angeles. Och i Johnny Lee Millers hemland, Storbritannien, så presenteras hon i The Mirror med rubriken Johnny Lee Miller has married a former heroin addict. Och det här är taget då från, och det här kopplar de ihop tillsammans med att Angelina har uttalat sig om att hon älskar droger.
Angelina börjar bli typecastad. Rollerna hon får är nästan alltid kvinnor med psykiska problem. Nästa roll Angelina gör är ett porträtt på en av världens första supermodeller, Gia Carangi.
You are the most beautiful woman that I've ever seen. Come with me.
I can't.
Gia var gay i en tid då det inte var särskilt accepterat. Hon var dessutom sjuk, AIDS, dog ung. Jag tror att det här betydde väldigt mycket för Angelina i det att men dels om man har varit en person som var mobbad för sitt utseende bland annat. Och att då porträttera en supermodell tror jag i sig är en seger.
Filmen kommer att bli ikonisk i HBTQ-communityt.
Hon fick ju bra kritik för den filmen också. Det tror jag har att göra med att det fanns... Hon har ju haft tragik liksom i sitt liv. Hon kunde nog ta fram det, tror jag. Och det var ju också under den här tiden som hon började med method acting på allvar då.
New York, 1997. Angelina sitter i tunnelbanan på väg till sin lägenhet. Hon har flyttat hit själv. Äktenskapet med Johnny Lee Miller är över. Hon känner sig otillräcklig och deprimerad. När hon går av på perrongen känner hon att en man följer efter henne. Angelina börjar promenera hem. Mannen går åt samma håll och släpper henne inte med blicken. När hon kommer fram till porten vänder hon sig om. Mannen står precis bredvid. Angelina blir rädd. Hon tror att det är en stalker. Men det är en man som sett Gia och känt samma sak som rollfiguren. Han vill prata om hur det är att vara homosexuell, att behöva komma ut i en värld som präglas av AIDS-skräck. Angelina vet inte vad hon ska säga. Hon har inget svar till mannen som speglat sig i henne. Hon har inga svar på någonting.
Det här är första gången Angelina kommer i kontakt med känslan av att hon har förlorat sin anonymitet. Det är en jättestark upplevelse för henne att förstå att hon är inte längre bara någon som kan gå på gatan eller ta tunnelbanan utan att det kommer väcka uppmärksamhet eller väcka känslor i någon annan. Det här gör att hon mår ännu sämre och något som leder till att hon meddelar omvärlden, meddelar industrin att hon ska lämna skådespeleriet.
Angelina vill inte filma mer. Hon vet inte alls vad hon vill. Och hon flyttar tillbaka till LA. Ingenting får Angelinas tomhet att upphöra. Hon slutar nästan äta helt. Och tillbringar som ett resultat flera dygn på psykakuten. Men så kommer 1998 års nomineringar till Golden Globe. Angelina är nominerad för sin biroll i filmen George Wallace.
I'm the winner. Is Angelina Jolie. George Wallace.
Oh God. I'd like to thank everybody involved with George Wallace. It was such a I'm so privileged to be a part of that film.
Angelina vinner och året därpå vinner hon igen och det är för huvudrollen i Gia.
Angelina Jolie. Gia.
Och det här blir ju en vändpunkt för henne såklart och hon uttrycker det själv som att prisas för de här rollprestationerna. Är en känsla av att någon förstår sig på henne.
Mom, I know you wanted to be an actress and you gave it up to raise me and thank you and Jamie, my brother, I love you so much.
Med sitt nyfunna självförtroende har Angelina bestämt sig för att filma igen. Hon går in med full kraft för att gestalta rollen i Girl Interrupted. Genom method acting tar med sig all frustration och sorg hon känt.
Help me understand. Days cuz I thought you didn't do Valium. Tell me how the safety net is working for you.
My father loves me.
Girl Interrupted handlar om en tjej som tas in på psykakuten på grund av en emotionell personlig störning, kommer hon få reda på senare, som är spelad av Winona Ryder. På den här psykiatriska avdelningen så träffar hon en annan tjej som har varit intagen där väldigt länge, som också har sina issues. Det är Angelina Jolie.
Hon är inte femme fatale i den klassiska bemärkelsen i det att hon lockar en man. Däremot så förleder hon ju unga kvinnor. Inte sexuellt nödvändigtvis utan med en annan slags lockelse. Och efter det så tror jag att hon dels blev ganska typecastad som en liksom vild kvinna.
Angelinas privatliv har samma tempo som hennes resa på Hollywoods stjärnhimmel. 1999 träffar hon Billy Bob Thornton på en filminspelning. där de ska spela man och hustru.
Han är 20 år äldre än Angelina. Han är smal, han är tunnhårig och han har cowboyhatt. Skvallerpressen kopplar ju det här till att det här är en önskan om att återskapa en slags fadersfigur.
Billy Bob Thornton blir en person att dela allt med. För Angelina är han klok, konstnärlig och rolig. Han har varit med mycket, 4 äktenskap, och för Angelina att känna något för första gången på år. Vid den här tidpunkten är båda ihop med någon annan. Billy Bob är förlovad med skådespelerskan Laura Dern, och en nyskild Angelina dejtar skådisen Timothy Hutton.
De var väldigt uttalat sexuella, så de hade inga problem med att berätta erotiska fantasier och låta liksom världen veta att de var väldigt sexuella, helt enkelt. Hon spelade dessutom roller parallellt med det som liksom en vamp, alltså en femme fatale, som var så, hade en så otrolig sexuell kraft så att män inte kunde motstå henne.
I maj 2000 chockar de inte bara världen utan också Laura Dern genom att gifta sig i Las Vegas.
Här någonstans föds bilden av Angelina som den andra kvinnan, alltså den som stjäl upptagna män. Intervjuer berättar paret hur Billy Bob trivs i att bära Angelinas trosor, att Angelina gillar BDSM. De bor i ett hus som tidigare ägdes av Guns N' Roses gitarrist Slash. Och ovanför sängen hänger en tavla som Billy Bob har fått i present. Och Angelina har skrivit "To the end of time" på duken i sitt eget blod.
I huset har Angelina en samling knivar, en råtta som husdjur, och i trädgården är deras framtida gravplats redan planerad. Om halsen har paret varsin liten glasflaska man brukar ha torkade blommor i. Angelina och Billy Bob har istället fyllt smycket med varandras torkade blod. På premiären av filmen Gone in 60 Seconds håller paret om varann och kan inte sluta kyssas. MTV:s reporter ställer frågor.
What's the most exciting thing you guys have ever done in a car individually or together?
You want me to be honest with you? We f***ed in the car on the way here. Yeah.
And it was the most exciting thing.
Yeah, every time it is.
Det här var explicit, det var lite crazy, det var farligt, de såg som lite tokiga liksom. Galna.
Det man ser av Angelina på röda mattan, det vi ser i verkligheten och det vi sen också ser vid den här tiden på film, smälter liksom samman. Det kanske det gör även för henne själv, men det gör det för omvärlden. För att bilden av henne som den här motsatsen till Girl Next Door börjar verkligen cementeras. Hon står ju här med Billy Bob och pratar om att hon njuter av sex och hon står för det. Det här är nog helt nytt vid den här tiden.
Men det här året är inte bara hektiskt, privat. Angelina sitter bredvid sin bror James i de röda sammetsstolarna på Oscarsgalan. Hon är nominerad för bästa kvinnliga biroll för sin prestation i Girl Interrupted. Hennes hår är korpsvart och går ner till höfterna. Hennes läppar är beigemålade. Och hon skakar.
And the Oscar goes to Angelina Jolie.
I'm in shock, and I'm so in love with my brother right now. My mom, who's the most brave, beautiful woman I've ever known, and my dad, you're a great actor, but you're a better father.
Efter Oscarsvinsten, när Angelina är 25 år, infinner sig frågan vad hon ska göra. Hon har redan vunnit filmvärldens finaste pris. Hur går man vidare nu? Tomheten som hon trodde sig fyllt kryper tillbaka. I en intervju med Barbara Walters flera år senare berättar hon om känslan.
After I had maintained success, financial stability, and I was in love, and I thought I have everything that they say you should have to be happy, and I'm not happy.
Det är nu samtalet om den enormt påkostade filmen om tv-spelet Lara Croft Tomb Raider kommer. Och det är den här resan som på många sätt kommer förändra Angelinas liv.
Vid den här punkten så är hon ett osäkert kort för regissören. Hon är en Oscarsvinnare, men hon är också en loose cannon. Med Angelina så kommer också de här rykten om henne som ett wild child. Hon tar droger, hon skadar sig själv. Och det leder till att hon måste drogtestas för att säkra den här rollen.
Rollfiguren Laura Croft som Angelina ska spela är en brittisk arkeolog som fightar skurkar och ger sig in i gamla gravar och ruiner i jakt på historiska artefakter. I tight t-shirt, shorts och lång fläta.
Det var en väldigt tidig sån tv-spel som blev film. Jag tror att den var väldigt viktig därför att det var en väldigt tidig kvinnlig hjältinna. Och actionhjältinna dessutom. Som gjorde saker som tidigare har sett göras av Indiana Jones. Och alltså väldigt så här maskulina hjältar.
I filmen är Lara Crofts pappa en engelsk lord och äventyrare som har försvunnit. Angelina ringer sin pappa John Voight och frågar om han vill ta rollen.
Hon talar in ett meddelande och säger: "Hej, det är Angie. Nej, jag ringer inte med dåliga nyheter. Jag har inte skaffat mig några nya tatueringar. Och nej, jag är inte gravid. Jag vill bara att du ska vara med i en film med mig."
Med pappa ombord på projektet är hon beredd att kasta sig in i resorna och att hårt tränas av soldater från den brittiska militären.
Daddy.
I strove to tell you only that which would inspire you and keep you safe. I love you so much.
But I've missed you.
And I've missed you.
Filmen får dålig kritik, men miljontals biobesökare över hela världen. Och Angelina blir hyllad för sin prestation och närvaro. Själv är hon tacksam över de många scener hon har med sin fiktiva och riktiga pappa. Här kan hon säga vissa saker till honom som de borde sagt till varann tidigare. Men det är varken filmen eller mötet med pappan som gör att upplevelsen med Tomb Raider förändrar Angelinas liv. Det är ett land där filmen till stor del spelas in. Kambodja. Tomb Raider är den första Hollywood-produktionen som spelas in där på 40 år. När Angelina kommer dit slås hon av hur lite hon vet om landets blodiga historia. Om kommunistiska röda khmerernas folkmord. Om krigen innan och efter.
Det är ett av de ruskigaste folkmord som har sett överhuvudtaget. Det är det som ägde rum i Kambodja under Pol Pot-regimen.
Det här är diplomaten Jan Eliasson. Han har varit vice generalsekreterare för FN och också varit Sveriges utrikesminister.
Flera miljoner människor mördades under de mest brutala former. De jagades utanför städerna och arbetade ihjäl sig, svalt ihjäl och massakrerades. Det var helt fruktansvärt. Det som Angelina Jolie såg då när hon kom var ju de sår som fortfarande fanns kvar efter folkmordet i Kambodja.
Angelina känner sig ignorant och arg på sig själv för att hon vet så lite.
Hon börjar läsa jättemycket, hon börjar lära sig om omvärlden. Hon vill ta igen de här kunskapsluckorna som hon har om världens konflikter, om flyktingar, varför folk är på flykt och hur människor lever runt omkring i världen. Angelina blir UNHCRs goodwill-ambassadör precis i samband med det här.
Goodwill-ambassadörerna ger ju sitt namn, ställer sig bakom strävan att hjälpa flyktingar och det gör att man når en ny publik.
Under två år reser Angelina och den flygrädde Billy Bob fram och tillbaka till Kambodja. Angelina har inte blivit så känd ännu att hon inte kan röra sig fritt. Hon åker fort med motorcykel på dammiga vägar. Angelina besöker ett barnhem. Då får hon syn på en liten pojke på bara några månader. Angelina tappar fattningen och gråter hejdlöst. Hon plockar upp pojken och håller om honom. Tillsammans med Billy Bob adopterar hon sonen Maddox och blir mamma för första gången. Så här säger hon till Access Hollywood.
I think I was questioning whether all those that part of me that, you know, with my tattoos and my wild side and my darker side, whether that same person could also be one day a wife and a mother. And a good friend and innocent and sweet and funny.
Maddox gör Angelina mer stabil. Att bli mamma ger henne en känsla av att vilja göra bättre val i livet. Angelina köper en bit land i Kambodja för att Maddox ska kunna ha en koppling till födelselandet. Hon kommer vara med och bygga skolor, kliniker och jobba med minröjning. Angelinas egna problem känns inte lika stora. Associated Press kamera filmar. Angelina står i en ring av kvinnor. De är Kakuma. På swahili betyder det ingenstans. Kakuma är ett stort flyktingläger i Kenya. Här bor människor som flytt hunger och krig i Sudan, Etiopien, Somalia. Kvinnorna i ringen bär traditionella kläder och lager av halsband. Angelina, en blå UNHCR-keps.
Jag har ju sett henne i aktion och hon åker också ut till fältet utan några större åthävor direkt. Och det blir enormt mycket liv. Så går hon runt där och talar med läkarna och sjuksköterskorna och andra. Och framförallt sitter hon ner enskilda flyktingar och ofta då med hjälp av tolkar får de inblick var de har flytt ifrån. Hon är oerhört flitig och plikttrogen och arbetar väldigt mycket med de här frågorna.
Det kommande decenniet kommer Angelina åka på 40 fältuppdrag runt om i världen. Många av platserna hon besöker är krigszoner. Trots mötet i Tomb Raider och Angelinas nyfunna stabilitet fungerar inte allt. 2002 ger hennes pappa John en oväntad intervju med Access Hollywood. Han tittar rakt in i kameran och säger att hans dotter har seriösa psykiska problem. Det blir spiken i kistan för den trassliga far- och dotterrelationen. Och de kommer inte prata med varann på flera år. Året därpå skiljer sig Angelina från Billy Bob Thornton. Hans namn, som fanns skrivet i bläck på hennes överarm, tatueras över med Maddox födelsekoordinater.
Men karriären här i början på 2000-talet går som på räls. Hon är A-list i Hollywood. Hon är extremt välbetald. Hon spelar allt ifrån pilot med ögonlapp i sci-fi-filmen Sky Captain and the World of Tomorrow. Hon spelar drottning Olympias i storfilmen Alexander. Och hon tackar nej och nej och nej och nej till att vara Bondbrud. Men meddelar att hon gärna skulle kunna spela James Bond.
Det är inte alla barn som får se sina föräldrar bli kära i en film. Men det ska sex barn som ska få efternamnet Jolie Pitt få göra. Det är augusti 2004 och hela världens skvallertidningar publicerar samma bild. Den föreställer en leende solbrända Angelina i vit klänning. Hon står mellan kameramän och sladdar på inspelningen av filmen Mr. and Mrs. Smith. Bredvid henne i vit skjorta står Brad Pitt.
Det går liksom inte att beskriva hur stor framförallt Brad Pitt var på den tiden. Han var ju verkligen, han blev ju röstad igen och igen och igen till liksom världens vackraste man, världens sexigaste man. Han kunde liksom gå med på vilken film som helst och folk bara flockades.
Brad Pitt är 12 år äldre och gift med Amerikas favorit girl next door, Jennifer Aniston. Men de smygtagna bilderna från filminspelningen visar en kemi som ger skvallerpressen vatten på sin kvarn. Att Brad och Angelina har en affär.
Ja, den här filmen blir verkligen början på världens största hollywoodska liksom, snöboll som sätts i rullning. För att efter det så spekuleras det då om det inte är så att Angelina och Brad har ihop det. Och så visar det sig att de har det. Och detta under tiden då Brad Pitt då är gift med Jennifer Aniston som har någon slags status som Amerikas liksom, granntjej. Hon som är rek och hon som är rolig, snäll, gullig. Liksom. Så att det här är en tjej som har ett liksom, mer oskuldsfull aura som alltså blir brädad av då världens största femme fatale, världens läskigaste, farligaste kvinna med blod runt halsen. Hon har ju helt satt klorna liksom i Brad Pitt. Så gick ju tankegångarna och liksom så gick även rubrikerna i skvallertidningarna. Alltså de skyllde ju på Angelina. Nu är hon som hade snott Brad, som att han inte hade någon egen vilja.
Ett halvår senare skickar Jennifer Aniston in skilsmässopapprena.
Det trycktes till och med upp t-shirtar och tröjor med Team Angelina eller Team Jennifer. Team Jen tror jag till och med. Där man då fick välja sida, för att det kunde liksom inte vara förenligt att det här var någonting som skedde mellan liksom tre vuxna. Utan antingen så var man Team Angelina och då var man en så här rebellisk tjej som tyckte så här, what, hon tar vad hon vill ha liksom. Eller så var man Team Jen och då var man så här, jag står på hennes sida, hon har blivit en bedragna i det här. Det var liksom ingen gråzon.
Brad och Angelina fotas tillsammans på semester i Kenya. Brad leker med Maddox i sanden och smörjer in Angelinas axlar. Bilderna blir sensationella. Skvallertidningarna har inte fått så här bra material på år. Hollywoods nya sexigaste par får ett smeknamn, Brangelina. Filmpremiären av Mr. & Mrs. Smith är som en rockkonsert. Stämningen är hysterisk i publikhavet utanför biografen. Associated Press-kamera filmar. I en svart tajt läderklänning vinkar Angelina till fansen som skriker sig hesa.
De är ett av världens mest bevakade par.
Men varken paparazzis fotoblixtar eller rubrikerna rör Angelina. Hennes fokus är långt bortom röda mattor, Sunset Boulevard och Hollywood-skylten.
Brad och Angelina kommer bli föräldrar till många barn. Förutom att Brad Pitt bestämmer sig för att adoptera Angelinas son Maddox tillsammans med henne, så adopterar de också en flicka från Etiopien, Sahara. Och året därpå så föds parets första biologiska barn, Shiloh, och hon föds i Namibia. Sen adopterar de en treårig pojke som heter Pax från Vietnam. Och till sist så får de tvillingar, Vivian och Knox. Bilderna på tvillingarna säljer de till förmån för välgörenhet. Och de här fotografierna kommer bli de absolut dyraste kändisfotografierna någonsin.
Samtidigt fortsätter Angelina med sitt humanitära arbete. I en intervju med Barbara Walters ett år tidigare verkar det som att Angelina vill bli hela världens mamma.
How many do you want? A small football team. I don't know. I mean, I think at the end of the day as many as I can handle.
Angelinas politiska intresse bara växer. Hon blir ett allt viktigare språkrör för FN. Världen lyssnar när Angelina kritiserar sitt eget hemlands syn på mänskliga rättigheter.
Yes, I'm absolutely ashamed of that. Being an American, I think it's horrible. I think Congress should ratify that and do that for children if we really care about children.
Angelina ses fortfarande som en mystisk, nästan farlig kvinna. Men i takt med att hon blir mamma blir hon också mer av en modersgestalt. En kvinna i pennkjol och röda läppar som pratar om världens lidande.
Med ett stort eko av liksom det gamla Hollywood med snedbena, rött läppstift, eyeliner, svarta liksom figurskydda. Hon har liksom anammat det gamla Hollywood men lagt till det här. Ja, jag är liksom en klassisk Hollywood-skönhet, men skillnaden är att jag är inget våp.
2007 dör Angelinas mamma Marceline, 56 år gammal. Det är en stor tragedi för Angelina som stått sin mamma nära hela sitt liv. Hon tatuerar in ett litet W på handryggen. W står för Winter. Rolling Stones-låten Marceline sjöng när hon svepte en filt om sin dotter nästan 30 år tidigare. Angelina tar med sig det som händer i sitt liv in i sina roller. Efter moderns död känner hon sig svag och nedbruten. För att finna styrka gör hon en actionfilm, Wanted.
Angelina berättar att hon tenderar att göra den här typen av väldigt fysisk actionfilm när hon känner sig svag för att hitta någon slags styrka.
Hennes rolllista är ganska schizofren. Den har präglats dels av hälften är ju väldigt fysiska roller där hon liksom biffar upp sig, Tomb Raider och så vidare. Där hennes kropp verkligen spelar en biroll kan man ju säga, som sexig kropp eller som liksom deffad stark kropp. De andra rollerna som då är mer av karaktärsroller där hennes liksom kropp inte står i centrum, de är ju färre. Men där ser man ju mer av ett skådespelarlöfte i henne. Changeling till exempel, som är en film av Clint Eastwood där hon spelar en förkrossad mamma. Det är lite synd att hon får eller tackar nej till fler sådana.
Angelina reflekterar över sina livsval och skådespeleriet som hennes mamma fick in henne på. Hela sitt liv har hon haft en speciell relation till yrket hon föds in i och velat sluta. Angelina undrar om det är mammans eviga sorg kring att hon själv inte fick arbeta som skådis som gör att hon fortsätter. Hon tänker samma sak som 10 år tidigare när hon bodde i New York. Kanske borde hon göra andra saker i livet. Det har blivit 2009 och tidningen Forbes har släppt sin årliga lista över världens mest inflytelserika kändisar. CBS gör ett nyhetssegment om vem som slår både Oprah Winfrey och Barack Obama.
Forbes annual list of the 100 most powerful celebrities is always the talk of the town, especially this year since the reigning champ has been bumped from the top spot.
Angelina Jolie is the most powerful celebrity in the world. She has dethroned the media maven Oprah Winfrey as the most powerful. Now, Angelina Jolie made $27 million last year and Oprah Winfrey made $275 million last year. So how can that be? Well, Angelina Jolie is far more famous than Oprah Winfrey on a daily basis. You're always hearing about her in the press. You're always seeing her on magazine covers. She has a fame factor of 20-1.
En dag är Angelina sjuk i influensan. Hon är isolerad själv i ett rum på sin vingård i franska Provence. Här börjar hon skriva ett filmmanus fylld av tankar hon fått under sina resor med FN. Hon försöker sätta sig in i kriget i Jugoslavien som skedde på 90-talet. Angelina planerar bara att visa manuset för några i branschen för att få råd om sitt skrivande. Men filmen får ekonomiskt stöd med Angelina som regissör.
Angelina är i Bosnien och hon spelar in den här filmen In the Land of Blood and Honey. Och under inspelningarna så går Angelina på toaletten och när de kommer tillbaka så har skådespelarna bytt språk. Så de pratar bosniska med varandra. Och när hon kommer tillbaka och ser det här, upplever den här känslan, så känner hon att det är liksom helt fel att inte berätta den här historien på originalspråket. Det är fel att berätta den här historien på engelska. Och hon ringer då sina finansiärer och frågar om det är okej om de kan spela in filmen på bosniska, vilket det inte är. Däremot så säger en finansiär så här: om du byter språk och spelar in 2 filmer, du spelar in samma repliker på 2 olika språk, då är det okej. Så hon spelar in filmen i 2 olika versioner.
Hon är ju hedersmedborgare i Sarajevo efter filmen hon gjorde om för att belysa kriget där. Jag tror verkligen att hon har genuina känslor och ambitioner med sitt både humanitära arbete men också att använda liksom sitt konstnärskap till det.
2013 vaknar världen upp till en artikel i New York Times med rubriken My Medical Choice. Det är Angelina som skrivit själv. Det har visat sig att hon bär på en genetisk hög risk för bröstcancer. Därför har Angelina opererat bort sina bröst, ersatt hela vävnaden med implantat. Angelina har nu 6 barn och vill inte utveckla samma dödliga cancer som sin mamma, sin moster och mormor.
Det här är en del av dels någonting vi ser, alltså det här som vi kallar bekännelsekultur och liksom att man kommer ut med väldigt personliga berättelser och sådär. Men i hennes fall så tror jag inte att det handlar så mycket om det, utan jag tror i hennes fall har det alltid varit så att vara ärlig med någon slags integritet. Alltså det tror jag är framtiden, liksom att vi väljer att prata om känsliga saker därför att vi vill visa att folk inte ska vara ensamma.
CBS morgonprogram berättar om Jolie-effekten.
In the 6 months that follows, doctors at one Canadian clinic say the number of women who got tested for the condition more than doubled.
2 år senare skriver Angelina en ny text. Hon har opererat bort sina äggstockar efter tidiga tecken på cancer. Angelina sätter kvinnosjukdomar på kartan. Hon använder sin röst igen för att uppmärksamma frågorna och kanske därför rädda 100-tals kvinnor. I augusti 2014 gifter Angelina sig med Brad i deras stora stenhus i Provence. Angelina bär en vit brudklänning i sidan med en slöja där alla hennes 6 barns teckningar är broderade. Alla åtta i familjen Jolie Pitt poserar leende till kameran, finklädda i svart och vitt.
Familjen Jolie Pitt är nu en sammansatt grupp av biologiska barn, men också barn från adopterade från hela världens kontinenter. Tolkar man Angelina välvilligt är det här ett sätt att säga att vi alla är en och samma oavsett kontinent. Det spelar ingen roll om man kommer ifrån. Å andra sidan kan det uppfattas som lite väl strategiskt, som att hon manifesterar sitt välgörenhetsarbete, sin politiska åskådning och sina budskap genom sina barn och genom adoption.
Angelina har satt många roller åt sidan de här åren och istället lagt ett stort fokus på mamma-rollen. Men regissörsjobbet har gett henne mer smak. Angelina regisserar Unbroken, filmen om en krigsveteran som blir tillfångatagen av japanska styrkor.
Som regissör så är hon ganska övertydlig. Hon har ganska stora penseldrag. Hon är inte särskilt överraskande. Skådespelare som blir regissörer gör ofta så. Clint Eastwood till exempel är en sån som verkligen målar med övertydliga penseldrag.
Ett år senare regisserar Angelina filmen By the Sea om ett vackert äkta par som är i total kris. Man och fru ska spelas av henne själv och Brad. De ska jobba ihop igen för första gången sedan Mr. and Mrs. Smith. Angelina tänker att det här kan bli bra för dem.
Do you want a drink?
No. No, I don't want a fucking drink.
Som Phil betraktat så gör ju Brad Pitt bättre ifrån sig här än vad Angelina gör, vilket jag tror beror på att hon regisserar. Hon regisserar sin man. Hon ger honom liksom regianvisningar på hur han ska vara. Medan hon själv inte regisserar sig, utan hon spelar liksom en roll. Hon spelar en roll av en fallen, en femme fatale som har tappat kraften. Och det här är de två liksom sexigaste människorna i världen som dessutom är gifta med varann, och attraktionen finns inte där. Man blir ju naturligtvis lite av en voyeurist själv när man ser på filmen och tänker att det här är två par som är gifta och nu har de liksom sex på scen.
Filmen som skulle få dem att titta tillbaka till varann slutar i dåliga recensioner och i skilsmässa. När Hollywoods vackraste par går skilda vägar blir det till en historia som kantas av rykten och intriger. Det handlar om vårdnadstvister, om pengar, ord står mot ord.
Det finns ju tradition i Hollywood av filmer där de gifta par spelar mot varandra, alltså sådana här power couple. Och det närmaste i hand som jämför med här tycker jag är Elizabeth Taylor och Richard Burton som spelar i Vem är rädd för Virginia Woolf, som också är ett så här kammarspel där de är ett gift par som börjar liksom blotta sitt äktenskap framför ett annat gift par som de har över på middag. Jag tycker det ligger väldigt nära till hands därför att de var också enormt stora vid det tillfället. Den filmen ledde ju till en skilsmässa och även By the Sea ledde till en skilsmässa. Man kan också jämföra med Nicole Kidman och Tom Cruise naturligtvis i Eyes Wide Shut. Också den är väldigt explosiv sexualitet i.
Angelina håller tyst. Hon har ingen PR-agent. Hon är sin egen. Istället reser hon till Kambodja för att filmatisera sin goda vän Luang Angs bok First They Killed My Father. Den handlar om folkmordet i Kambodja och det är Angelinas äldste son Maddox idé. Han vill lära sig sitt födelselands historia och förstå sitt ursprung. Filmen inspelade i Kambodja på det officiella språket Khmer. En stor del av filmteamet är överlevare från folkmordet. Filmen väljs ut för att tävla som Kambodjas Oscarsbidrag. BBC filmar en intervju med Angelina i Kambodja. Hon sitter i lotusställning i en vacker svart klänning. Hennes hår är utsläppt. På armen syns hennes barns födelsekoordinater intatuerade.
I'm not here because I'm a director who wanted to make a movie. I'm here because 17 years ago I came to this country and fell in love with its people and learned about its history, and in doing so realized how little I actually knew in my early 20s about the world. And so this country for me has been a was my awakening, and my son
changed my life. Becoming a Cambodian family changed my life. So there was never a plan to, we should make this movie. It's just, I became a filmmaker and one day I thought, what story do I feel is really important to tell? And I felt that this war that happened 40 years ago and what happened to these people was not properly understood.
Cirkeln är sluten. Angelina Jolies resa började i hjärtat av showbiz med en vild och kantstött ungdom. Genom offentlighetens lins har en annan Angelina trätt fram. Senast i år har hon sagt att en karriär inom politiken inte är otänkbar. Och det är inte första gången någon från underhållningsindustrin blir politiker i USA i sånt fall. Du har lyssnat på P3 ID med mig, Wendela Lundberg. Avsnittsförfattare var Matilda von Essen. Exekutivproducent Ulla Svensson och tekniker Fredrik Nilsson. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt. I'm thinking it over. The way you make me feel all sexy, but it's causing me shame. I wanna lean on your shoulder. I wish I was alive, but I don't wanna cause any pain. And if I'm feeling like I'm evil, we got nothing to gain. What if I never even see you, 'cause we're both on a stage? Don't tell me listen to your song, because it isn't the same. I don't wanna say that love is a winning game. En produktion av Olga för P3 Sveriges Radio.